Kunskapens träd är alltså detsamma som lagens träd. Och våra judiska vänner, de talar ogärna om lagen som ni vet, utan de talar hellre om Torah som betyder undervisning. Men i vilket fall, det räcker inte med information. Ty vägen till himlen heter inte skötsamhet, utan den heter tacksamhet. Gör en människa tacksam och du får henne rättfärdig, som en ren bieffekt. Ljuvlig sådan. Men Torah och kunskapens träd är alltså ett och samma träd. Så vi tittar lite grann i Romarbrevet 5:20-21. Det intressanta med de två verserna är att jag föreställer mig att den här uppenbarelsen som Paulus fick och som gjorde att han åkte till Arabien för att liksom skaffa sig en ny bibel. Det hade egentligen räckt med att Herren hade gett honom de här två verserna, så hade hela bygget rasat. Det står så här: men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. För att liksom synden fick herravälde genom döden, också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten som leder till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Fallet skulle bli så mycket större, det var Guds avsikt. För det är alltid svårt att få en missbrukare att erkänna sitt missbruk. Och Gud gör ingenting i ditt och mitt liv förrän vi ber honom om det, i princip. Och framförallt gäller det våra missbruk, våra fångenskaper, den synd som vi tillåtit så länge att den fått makt i våra liv. För du vet, andra är ju snåla, men du är sparsam. Och andra har ett häftigt humör, men du ger raka budskap. Så bortförklaringar av det slaget är vi ju alla väldigt duktiga på. Och innan man kommer så långt att man säger: gode Gud, hjälp mig med mitt dåliga humör, eller hjälp mig med min snålhet, det ska mycket till. Vi vill ju gärna kunna synda på halvfart. Synda när det passar, synda när det lönar sig, synda när vi känner för det. Och Gud säger att ja, vill du synda på halvtid så ska jag se till så du syndar på heltid. Här får du. Och tanken är ju då att vi ska lida så mycket smärta av vår synd, att synden verkligen har fått makt i våra liv, då vi ropar om frihet. Frågan är om vi är införstådda med det här rent spontant. Trodde du i morse när du åkte hit att Gud gav lagen för att synden skulle bli mindre? Det är ju ofta så vi tänker. Gud krävde att vi skulle synda mindre när vi fick lagen. Men han väntar sig inte att vi ska göra det. Han känner ju vårt uppror mycket bättre än vi gör själva. Vi tänker ofta så här att Gud gör misstag då och då. Det finns ju någonting som kallas för ondskans och lidandets problem. Hur kan ni tro på en god Gud när det finns så mycket ont i världen? Hur kan ni tro på en allsmäktig Gud när det finns så mycket synd i världen? Jo, brukar vi säga, Gud gör så gott han kan. Men han kan inte bättre än så här, utan vi måste hjälpa honom. Genom att tro till exempel, eller genom att kriga, eller genom på något annat sätt. Det finns ju många saker vi skulle kunna hjälpa allsmäktig Gud med. Och så har vi skaffat oss en allmaktens Gud som kan göra misstag. Det gör han inte. Han ställde dit det där trädet i lustgården, visste precis hur det skulle gå. Han hade kunnat kasta ut ormen, men han gjorde det inte. Varför det då? Jo, därför att du och jag, vi är inte hans avbilder. Så länge det går att frästa oss. När vi kommer fram till himlen så försöker vi inte pilla upp några gatstenar av guld och stoppa i fickan. Utan de får ligga där de ligger. Och då har vi lidit så mycket av andras synd och av våra egna synder. Vi har suttit så fast i våra egna fångenskaper att vi kan jubla i glädje över att få vara på en plats där alla talar sanning och ja, där synden inte finns hos de andra och där det inte lönar sig för mig heller. Underbart. Då kan vi återspegla Guds härlighet på allvar. Det var den förlorade sonen som inte var den förlorade. Utan det var han som var hemma och som vi tror inte var förlorad. Det var han som var förlorad. Är ni med? Ja. Och det är ju det som är poängen med Jesu liknelse. Den där första halvan. Om killen som sticker hemifrån och kommer tillbaka och blir väl mottagen. Den hade ju vilken rabbin som helst kunnat berätta på Jesu tid. Men han lägger till den där andra. Han som aldrig hade syndat. Jag har aldrig överträtt något av dina bud, säger han. Arg som ett bi. Du har aldrig gett mig ens en killing för att jag skulle kunna göra mig glad med mina vänner. Nej, han har liksom aldrig varit ute i träsket. Och har heller ingen tacksamhet över att ha blivit räddad. Så att det finns en djup hemlighet med det här livet. Och det här är ju bara väntrummet, brukar jag säga. En liten kort parentes inför evigheten. Och den kanske inte behöver förklaras i varje detalj. Men Gud gjorde inget misstag när han ställde dit trädet. Han gjorde inget misstag när djävulen kom till. Om vi ska kunna älska Gud av hela vårt hjärta, så måste det finnas något alternativ. Och det gör det till en tid, medan vi lever här. Synden fick herravälde genom döden. Och målet är att nåden ska få herravälde genom rättfärdigheten. Ty där synden överflödar, där överflödar nåden ännu mycket mer, som jag vill minnas det står i 1917. Alltså vet Gud vad han gör. Och han har ett mycket bestämt mål i sikte. Och hela hans planläggning bygger på vår synd och inte på vårt samarbete. Det kan därför inte misslyckas. Nu är det så här att Gud gav Torah, lagen, till ett enda folk. Det judiska folket, Israel. Och Israel har ingått ett förbund med Herren om att leva efter Torah. Det ska de göra. Men samtidigt så antyder Herren redan i Gamla testamentet att det kommer inte att gå så bra. Vi ska titta i femte Mosebok 29. Hela femte Mosebok är egentligen ett avskedstal som Mose håller innan han går upp på berget för att dö. Och innan folket går genom Jordan in i löfteslandet. Femte Mosebok 29 och 2. Mose kallade samman hela Israel och sa till dem: ni har sett allt vad Herren har gjort inför era ögon i Egyptens land med farao och alla hans tjänare och hela hans land. De stora prövningar som du med egna ögon har sett, de stora tecknen och undren. Men ännu till denna dag har Herren inte gett er hjärtan till att förstå, ögon till att se och öron till att höra. Gud hade alltså inte gett folket förmågan att förstå och förmågan att leva efter Torah. Men när folket får den förmågan så händer det något med alla människor på jorden. Och det inväntar vi. Det blir en underbar dag. Så småningom får profeten Jeremia ge ett löfte från Gud att den dagen ska komma då folket får förmågan. 31 kapitlet, vers 31-34. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judahus. Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Det förbund med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder, och säga: lär känna Herren. Ty alla ska känna mig, från den minste bland dem till den störste, säger Herren. Ty jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder ska jag inte mer komma ihåg. Jag ska sluta ett annat förbund, ett bättre förbund. Då först kommer folket att kunna leva efter min vilja, därför att då ska jag skriva min lag, inte med bokstäver på stentavlor, utan jag ska skriva den i deras hjärtan. Det nya förbundet. Men lägg märke till att också det förbundet är ett förbund med Israels hus och med Judahus. Vi får vara med, men bara om vi räknar oss som inympade grenar, eller som judar i reserven, brukar jag säga. Det här är inget tecken på att Gud har förskjutit Israel. Tvärtom. Ersättningsteologin som skulle betyda att Gud gjorde fel när han utvalde Israel, det är återigen en fråga om en Gud som gör misstag. Vi ska se på det gamla förbundet i ett par texter. Under vilka villkor slöts då det förbundet? Eller vi kan vända på frågan: varför måste Jesus dö för det nya förbundet? Vi brukar säga att han måste dö för att vi skulle få syndernas förlåtelse. Vi ska lyssna till Zakarias, Johannes döparens far. Han blev ju stum ett tag, men när gossen väl hade fått sitt namn så utbrister han i en lovsång. Och vi ska bara klippa ut två verser ur den, nämligen Lukas 1:76-78, tre verser blir det. Han säger så här: och du barn ska kallas den högstes profet, ty du ska gå före Herren och bana väg för honom och ge hans folk kunskap om frälsning, att deras synder är förlåtna för vår Guds innerliga kärleks skull. Han ska bana väg för Herren. Hur då? Jo, genom att tala om för folket att deras synder är förlåtna. Men stopp nu lite, säger vi. Syndernas förlåtelse är väl nya förbundet? Nej. Det finns alltså i det gamla förbundet. Gud ger Torah till folket. Men samtidigt som han ger folket det som vi efter Paulus kallar lagen, med en uppmaning att följa varje bud, så ger han också åt folket möjligheten att få syndernas förlåtelse. Och det här är intressant, därför att när kristna ska bedriva mission bland judar, så är det inte så ovanligt att man kommer till judarna och säger: ni kan få syndernas förlåtelse om ni bara tror på Jesus. Och då tittar judarna på den kristne missionären och säger: det kan vi få ändå. För det kan de. Det räcker att man omvänder sig. Vi kan till exempel lyssna till kung David. 32 salmen. Salig är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. Salig är den människa som Herren ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig. Min livskraft försvann som av sommarhetta. Då uppenbarade jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Jag sa: jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld. Därför skall alla fromma be till dig medan du är att finna. Om än stora vattenfloder kommer ska det inte nå dem. Du är mitt beskydd, för nöd bevarar du mig. Med frälsningens jubel omger du mig. Han inte bara fick syndernas förlåtelse, han upplevde det också. Och det här är 1000 år före Kristus. Så tidsmarginalen är god och bra. Och när Johannes döparen väl kommer igång i öknen och Jordandalen, så står det så här, Lukas 1:3-3. Och han gick omkring i hela trakten vid Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Syndernas förlåtelse fanns alltså redan i det gamla förbundet. Däremot fanns inte befrielsen, utan den frigörelse som innebär att man kan bryta med synden, den är något nytt. Den tillhör det nya förbundet. Det som skiljer judendom och kristendom tydligast åt är inte synen på Messias, utan det är vår syn på oss själva. Det vi kallar människosynen. Ty inom judendomen håller man före att människan kan välja mellan goda gärningar och onda gärningar. Medan kristen tro förkunnar att människan är slav under synden. Att vi inte har förmågan att leva efter Torah, utan att det tvärtom är så att eftersom vi är upproriska till vårt väsen, så kommer Guds skrivna lag att fördjupa vårt uppror. Gud gav lagen för att synden skulle bli större. Upproret vaknar när vi får veta vad som är synd och vad som inte är synd. Det är befrielsen från våra begär som så att säga är det stora steget i det nya förbundet. Ett begär är något annat än ett behov. Ett begär växer när man försöker tillfredsställa det. Den som har begär efter pengar får aldrig nog. Ju mer han eller hon får, desto mer ska han ha. Mycket vill ha mer. Behovet av pengar går däremot att tillfredsställa. Nu har jag fått så jag red mig. Tack gode Gud. Begäret går däremot inte att tillfredsställa. Utan enda möjligheten att komma ur begärets grepp, det är att begäret får dö. Man kan inte tillfredsställa begäret. Så vi ska ta den här texten igen nu i Romarbrevet 7 som Lennart läste i morse. 7:7. Vi vet att lagen är andlig, men själv är jag köttslig, såld till slav under synden. Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. Nej, det var inte 7:e versen, det här, det är så mycket som 14:e versen som jag börjar på. Ja, okej. Okay. Om jag nu gör det jag inte vill, samtycker jag till lagen och säger att den är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Ty jag vet att i mig, det vill säga mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag finner alltså den lagen. Jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag, men i mina lemmar ser jag en annan lag som ligger i strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar. Det här är abstraktioner på högsta nivå. Men vad säger Paulus egentligen om dig och mig? Jo, han säger så här att i mitt kött, i mina naturliga varelse, bor inte något gott. Uttryckt på vanlig svenska, jag har inte den kärlek som skulle behövas för att jag skulle kunna göra kärlekens gärningar. Det räcker ju med att man får en ovän, så upptäcker man ganska snart att man klarar i stort sett bara att förlåta sina vänner, och knappt ens det. Och om ni hälsar vänligt bara på era vänner men inte på era fiender, gör ni då något särskilt, säger Jesus. Nej, det gör vi ju inte. I mitt väsen finns alltså inte den kärleken. Lagen talar om hur mitt liv skulle se ut om jag hade den kärleken. Men nu har jag inte det. Och då är det klart, man kan bita ihop ett tag och göra som hemmasonen. Göra kärlekens gärningar fast man inte har någon kärlek. Det går ett litet tag. Men förr eller senare blir man ju lika sur som hemmasonen. Av samma anledning. Man blir så dödens trött på det hela så att man tycker att det här var ju inget roligt. En ja då? Ska jag inte få något? Säger man. Och så var det ju slut på den rättfärdigheten. Före att människan kan välja, helt enkelt därför att Gud förelade dem det. Han gav dem Torah och sa, lev nu efter det här. Ja, säger de, då måste det väl gå då. Och man kan inte säga annat än att de har gjort fantastiska satsningar. Var och en som har försökt att läsa igenom Talmud vet vad jag pratar om. Det är ett bokverk, babyloniska Talmud tror jag är ett bokverk i 38 band eller någonting sånt. Helt osannolikt hur man har definierat varje tänkbar moralisk situation för att tala om hur man ska leva i den situationen och den situationen och den situationen. Det är mänsklighetens största moralfilosofiska bokverk. Och vi ska inte underskatta Guds godhet i sammanhanget. Han ger den heliga ande till vem man vill. Också bland judar. Jag har träffat många rättfärdiga judar där man skulle vilja säga att tänk om folk i min församling kunde leva så där. Vi ska inte försöka dra några gränser här och säga att ja, judarna är ju kass, men vi är ju föredömet. Det går inga judar på i alla fall, som kyrkan har gjort emot judarna. Jag har ingen kärlek i mig själv. Gud är kärlek. Och han kan ge mig, vare sig jag tror på honom eller inte. Hela jorden är full av hans härlighet. Men så talar också Paulus om synden som bor i mig. Upprorskraften. Som jag inte rår på just för att kärleken fattas. Och därför räcker det inte med att jag får syndernas förlåtelse. Det måste hända någonting mer i mitt liv. Vi tänker oss att du är kvinna och du är förlovad med en alkoholist. Och du tvekar på om du ska gifta dig med honom eller inte. Men du tänker, jag kan ju alltid förlåta honom. Och du har förlåtit honom allt vad han har gjort. Och du bestämmer dig för att förlåta allt han kommer att göra. Ja, men han dricker ju inte mindre för det. Med honom måste det hända något helt annat än att du bara förlåter honom. Han måste komma i den kris där han ropar på hjälp. Detta betyder alltså att när Paulus får sin uppenbarelse, eller rättare sagt innan han fick den, så tror jag att han läste skriften i första hand utifrån frågan, hur får man syndernas förlåtelse? Men efteråt, när han hade andats hot och mordlust, så uppstår snarare frågan, hur blir man fri ifrån begären? Det är alltså en omdefiniering av rättfärdiggörelsen. Kunskapens träd ger oss kunskap om vad som är rätt och vad som är fel, men också om hur man gör. Det handlar ju om mina gärningar, mitt sätt att leva. Och vi kan ju bara leka lite med tanken att vi skulle sluta att tala i våra församlingar om mitt sätt att leva. Vad korta predikningarna skulle bli. Därför att väldigt mycket kristen förkunnelse handlar om appeller. Appeller till givande, kollekttal på tre kvart, appeller till mission, appeller till appeller till så, och uppmaningar till det och uppmaningar till detta. Men alla de där uppmaningarna åtföljs inte av någon kraft, utan de dränerar en på kraft. Slutet blir att man får så dåligt samvete så man måste ha två koppar kaffe efteråt istället för bara en. Men det är också så att vi undervisar väldigt mycket om hur man upptäcker sina nådegåvor och hur man lever i nådegåvor och hur man flödar i anden och hur man krigar i anden och hur. Istället för att vi talar om Gud, hans väsen, hans vilja och hans nåd. Ett par verser ur Hebreerbrevet 6. Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras till fullkomlighet. Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud, med undervisning om reningar och handpåläggning, om det dödas uppståndelse och en evigdom. Detta är alltså de första grunderna. Och då undrar man, men det är ju detta vi pratar om. Jag trycker särskilt på detta med omvändelse från döda gärningar. Till kärlekens gärningar utan kärlek är det som Hebreerbrevet kallar för döda gärningar. Att omvända sig till att söka liv så att man kan göra levande gärningar. Upproret går ju alltså ut på att vi ska bli som Gud. Och det handlar ju alltså om en upphöjelse. Hur ska ni kunna tro, ni som tar emot ära av varandra, säger Jesus vid ett tillfälle. Men vi ska slå upp och läsa i andra Korinthierbrevet 3. Och begrunda lite granna vad som händer om en andlig ledare upphöjer sig över de som han ska leda. Jag börjar läsa i fjärde versen. 2 Kor 3:4. En sådan tillit har vi till Gud genom Kristus. Inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Redan dödens ämbete, som med bokstäver var inristat på stenar, framträdde i sådan härlighet att Israels barn inte kunde se på Moses ansikte för dess strålglans, fast den glansen bleknade. Hur mycket större härlighet ska då inte andens ämbete ha? Om redan fördömelsens ämbete trädde fram i härlighet, hur mycket mer överflödar då inte rättfärdighetens ämbete av härlighet? Ja, det härliga är i detta fall utan härlighet på grund av den överväldigande härligheten. Ty om det som bleknade framträdde i härlighet, så framträdde det som består i ännu större härlighet. Då vi har ett sådant hopp går vi helt öppet till väga och gör inte som Mose, han som hängde en slöja för sitt ansikte för att Israels barn inte skulle se hur det som bleknade försvann. Men deras sinnen blev förstockade. Än idag finns samma slöja kvar när gamla förbundets skrifter föreläses. Och den tas inte bort, först i Kristus försvinner den. Ja, än idag ligger en slöja kvar över deras hjärtan när Mose föreläses. Men när helst någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, anden. Ja, gamla förbundet kallar nu Paulus för dödens ämbete eller dödens förbund. Därför att bokstaven dödar, bokstaven väcker upproret, och upproret ställer mig i dödens situation. Äter du av detta träd ska du döden dö. Och den döden är ju den kris som begärets människa måste komma i för att ropa på hjälp för sitt begär. Så att när Gud på detta sätt skapar dödens förbund och dödens ämbete, så gör han det med nåd i sikte för att bana väg för det nya förbundet. Och så kommer den här lilla kommentaren som vi brukar missförstå. Bokstaven dödar, men anden ger liv. Ta det inte så bokstavligt, säger vi. Du ska inte vara så petig med Guds vilja, utan ta det lite på en höft så där. Det är inte så petigt. Det är inte det som menas. Utan det Paulus tänker är snarast detta, att andens lydnad är naturligtvis detsamma som budens lydnad, men med den skillnaden att nu finns anden där, nu finns kraften, nu finns kärleken. Jag gör kärlekens gärningar med kärlek i hjärtat. Det är ju inte fråga om en helt annan lydnad. Även om vi kan undra ibland över alla frikostiga bud om att man ska stena falska profeter och så här. Men i princip är det ändå så att det som skiljer gamla och nya förbundet är att vi har bytt drivfjäder. Vi har bytt kraft bakom våra gärningar. Och så hänvisar Paulus till Mose. När han hade pratat med Herren så lyste hans ansikte. Och i början sprang folk åt alla håll. Och han såg ju inte själv att han var självlysande, utan han kallade tillbaka dem, och de talade om för honom att han strålade. Och då står det så här i andra Mosebok att när han hade talat färdigt till Israels folk så hängde han en duk för ansiktet. Så han såg alltså ut som en kirurg ungefär på operation. Ni vet, med en sån här duk så här, så bara ögonen tittar fram, eller någon vad det nu kallas. Och det säger Paulus att det gjorde han för att inte folk skulle se hur han bleknade. Utan han tog av den där duken varje gång han skulle tala med Herren. Och sen när han hade meddelat vad Herren sa så hängde han på sig duken igen. Och därför så tror alla att Mose representerade, så att säga, fullkomligheten. Han hade gjort sig lite andligare än han var. Och man kan förstå honom. Han hade inget lättskött pastorat. Men effekten blev lika fullt ödesdiger. Hade man sett hur det bleknade så hade man kunnat vänta på något bättre. Och Paulus säger så här, att eftersom jag nu har blivit delaktig i den härlighet som består, så behöver jag inte göra mig till. Jag hänger ingen duk framför ansiktet. Jag klär inte ut mig. Jag gör mig inte lite andligare än jag är. Jag är inte ute efter att imponera på någon. Och det är ju ett fantastiskt budskap. Ni kommer väl ihåg, skriver han till vännerna i Korinth, hur det var när jag kom första gången. Jag var svag och rädd och full av ängslan, för jag ville att ni skulle komma till tro genom andens kraft. Nej, säger vi, det blir ingen andens kraft på det sättet, det vet du väl. Utan säker ska man vara. Man ska liksom stå på, tuta och köra, annars blir det ingen kraft. Ja, det är dödens ämbet. Alltså, kan vi bedöma förkunnare utifrån frågan, är han sig själv? Hur mycket är teater av det här? Är han likadan vid köksbordet hemma? Eller skulle han kunna göra den här pjäsen hemma hos sin fru? Är detta äkta vara? Det här är förfärligt viktigt. Jag skulle vilja säga, om ni glömmer resten av det jag har sagt idag, så gärna det. Bara ni kommer ihåg det här. Synden som bor i mig handlar om min kötsliga kärlek till den skrivna lagen. Men jag är pingstvän, säger du. Jag älskar anden. Ja, det är underbart. Det gör jag med. Men om kunskapen om gott och ont är det instrument som vi griper efter för att kunna upphöja oss själva till Guds nivå, hänga i krok i arm i himlen så att säga, så ska vi inte underskatta vår kärlek till skrivna bud, stentavlor som är dödande. Jag sa förut att om vi går in för Kristus plus grönsaker så går det förvånansvärt fort, så har grönsakerna tagit över och kört ut Kristus. Och om vi istället tar Kristus plus den ena eller andra politiken så är det samma sak. Mycket snabbt försvinner Kristus ut i kulisserna. Varför det? Jo, därför att vi har en kärlek till de skrivna buden. De som talar om vad vi ska göra och hur vi ska göra. Det älskar vi. Fastän vi får dåligt samvete av det. Snacka om att vi är komplicerade, menar jag. Och detta betyder i sin tur att frigörelsen från begär också handlar om att bli fri från kärleken till skrivna bud och förbud. Vi ska hoppa till Efesiebrevet 2 och där läsa verserna 12 till och med 16. Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Men nu har ni som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Ty han är vår frid. Han som gjorde det två till ett och rev ner skiljemuren. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av de båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid. Så skulle han i en enda kropp försonade båda med Gud genom korset sedan han där hade dödat fiendskap. Ja, det här är ju heller ingen lättbegriplig text, men den är bra. Köttets sinne är fiendskap mot Gud, läste vi i Romarbrevet 8. Upproret är en fiendskap mot Gud. Men han har dödat fiendskapen. Den hör ihop med mitt kött, med min kropp, med detta livet. Och när hans kropp dog på korset, så dog också min kärlek till de skrivna buden. Och åtminstone öppnar sig möjligheten. Om du säger det begriper inte jag, så kan jag säga det gör inte jag heller. Men vi kan ju å andra sidan se att det faktiskt fungerar så. Och det räcker ju en bra bit. Han tog i sitt kött bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar. Fiendskapen är alltså lika med lagen. Lika med buden. Lika med de skrivna buden. För att därmed bana väg för anden som är de levande buden. Kärleken som ges för att kärlekens gärningar ska bli möjliga. Utan någon upphöjelse av dig och mig. Och låt oss sluta med Romarbrevet 8 igen. De fyra första verserna. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Människan ville inte vara Guds avbild, utan hon ville vara en gud i sig själv. Gärna med litet g, men i alla fall en gud. Nästan till ett gudaväsen gjorde det honom. Så förargligt. Bara nästan. När människan inte vill vara Guds avbild, så blir Guds son människans avbild. Han låter sig födas i en gestalt som liknar vår. Han är mottaglig för frestelser, men faller inte för dem. Han övervinner därmed synden som bor i mig. Han är lydig ända in till döden på ett kors. Lagen som var försvagad genom den kötsliga naturen, upprorskraften, kärleken till de skrivna buden, gjorde att vi kunde inte bli rättfärdiga på det sättet. Utan han fick lov att döda begäret i ditt och mitt väsen genom att tillåta att hans kropp dödades av oss. Som sagt, det här är inte lätt att förstå, men det går att uppleva. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Och då säger Paulus här: nu har vi fått valmöjlighet. Nu kan vi välja. Det kunde vi inte förut. Men om ni vandrar i anden, så ska ni inte göra vad köttet har begärt sig till. Om ni leds av anden, så står ni inte under lagen. Har vi liv i anden, så låt oss också vandra i anden. Galaterbrevet 5. Nu har vi fått kärleken. Nu har vi valmöjligheten. Men vi har fortfarande alla möjligheter i världen att synda. Allt är tillåtet, men ingenting får ta makten över mig. Nu ska vi tacka Herren. Herre, vi har bara skummat på ytan av det fantastiska, det stora, det underbara, det obegripliga som du har gett oss. Herre, vi tackar dig. Och vi tackar dig igen. Och vi ber att du på allt sätt ska hjälpa oss ut i den frihet som du har förvärvat åt oss. Jag vill be för dem av oss som har känt igen sig. Jag sitter fast i det, eller jag sitter fast i detta. Herre, vi vill inte bara bekänna våra syndiga gärningar, utan vi vill bekänna vår kötsliga natur, att vi saknar den kärlek som vi skulle önska att vi kunde leva ut i den här världen. Och jag vill be om frihet, andens frihet, där Herrens ande är, där är frihet. Och jag ber att du ska hjälpa oss att lägga bort alla de här bortförklaringarna. Kalla snålheten för sparsamhet. Hjälp oss att tala sanning inför dig och inför oss själva. Så att du kan gripa in, Herre. Du gör det ju med så stor finkänslighet, så stor takt och sån underbar kärlek. Jag ber dig, Herre, att inte skammen och högfärden ska hindra oss från att söka den hjälp som finns och som du har förvärvat, Herre, med ditt lidande, din död och din uppståndelse. Herre, låt det här få bli första dagen i resten av våra liv, då du verkligen kommer med något helt nytt, ett nytt förbund, en ny glädje och en ny tacksamhet. Amen.